Det är torsdagen den 7 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag ska vi prata pengar i podden. Sådana vi tjänar och sådana vi sparar och sådana som staten tar ifrån oss. Eller med andra ord, kapital och kapitalbeskattning. Numera är det ju så att nästan varannan svensk, eller 4,4 miljoner personer, har ett ISK-konto. Alltså ett sånt här investeringssparkonto där man kan spara i aktier och fonder och där man inte behöver deklarera varje vinst eller förlust varje år utan istället beskattas genom en schablon. Och numera är också de 300 000 första kronorna så att säga på kontot skattefria. Beloppgränsen höjdes från 150 000 vid årsskiftet. Det här känner ni säkert till. Jag misstänker att en hel del av poddens lyssnare tillhör de där 4,4 miljonerna ISK-innehavare. Nu vill Liberalerna att den här summan som är helt skattefri ska höjas till 500 000. Men det är inte alla som håller med om. Exempelvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De vill sänka det skattefria beloppet till 50 000 kronor. Och Vänsterpartiet vill också att riktigt stora belopp inte ska få den här förmånligare schablonbeskattningen utan den vanliga kapitalskatten på 30% på vinsterna. Det här och lite annan kapitalbeskattning också ska vi prata mer om idag. Och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna, nämligen arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet. Varmt välkommen du också.
Tackar.
Ja, Johan, du får serva. Varför ska beloppsgränsen på ISK höjas till, eller skattefria beloppsgränsen på ISK höjas till 500 000?
Därför att det är viktigt att sparande uppmuntras. Människor som har ett eget sparkapital, de är friare människor. De har en buffert för sin, en eventuellt bostadsköp eller om man sparar till sina barn eller till sin pension. Och det är viktigt.
Mm. Ida, varför ska den inte höjas utan tvärtom sänkas till 50 000?
De här beloppsgränserna, fribeloppen, de höjdes ju under den här mandatperioden, först 150, sen 300. Och det man har sett är ju att 70% av de så att säga delarna som staten gick in med där för att subventionera där, det gick till de som har absolut bäst ställt. Så att, vi tror att det är dåligt. Vi måste värna ISK och för småspararna, inte för den som har flera miljoner.
Johan, det här är en subvention av de som redan har ganska mycket pengar. Vad tänker du om det? Som
Ida säger? Nej, i grund och botten handlar det här om synen på eget kapital och sparande, där Liberalerna vill att människor själva ska kunna bygga ett kapital, en trygghet, en frihet, medan Vänsterpartiet vill att staten ska ta in pengarna och sen fördela dem. Och det tycker vi är fel tänkt.
Ida, köper du den beskrivningen?
Nej, det gör jag inte. Utan ISK måste vi värna till småspararna. Och nu har vi istället gett pengar till de som har absolut mest. För det är ju inte så att det går till de som bara har 150 000 eller 300 000 på kontot. Utan en stor andel går ju till de som har flera miljoner på kontot också. Och där tycker vi måste man sätta stopp. Precis som Konjunkturinstitutet och andra så blir det här skatteplanering. Och det är alldeles för dyrt att värna de här få procenten av befolkningen. Och en sak som jag tycker är lite kul är när man kallar det folksport. För det måste nästan vara lika vanlig sport. De som har idag de här mångmiljonbeloppen på ISK som hästpolo eller kanske schackboxning. Det kan inte ens vara tillräckligt med folk som sparar i den här utsträckningen på flera miljoner som kan rädda in Liberalerna över spärrgränsen. Så det, jag skulle säga att folksport är fotboll och då räcker det med att gratis 50 000 och sen upp till 2 miljoner.
Okej, då får Johan svara på det kort innan vi går vidare. Det här är ingen folksport, det är bara för även hästspolo och polospelarna, vilket är 15 stycken i Sverige kanske.
Ja, jag fattade inte riktigt. Men vi kan konstatera att de senaste åren så har över 450 000 fler personer skaffat sig ett ISK-sparande. Så på det sättet är det väldigt bra att det nu är enkelt att spara. Man kan göra en månadsavsättning och sen så ser man pengarna växa med lite ränta på ränta-effekt. Och det är ju det som är grejen när människor själva bygger sitt kapital. Sen tycker jag att det är klart att det viktiga är ju att det är fler som sparar i ISK, men vi vill också att människor sparar mer i ISK.
Mm. Men Ida, för det har du inte riktigt bemött. För jag förstod ditt argument med att det är subvention till rika och sådär. Men att vanligt folk kan spara och alla vet ju hur ränta på ränta snurrarna fungerar. Man kan lägga av lite och så har man helt helt enkelt några hundratusen på banken. Inte det en bra grej?
Det är jättebra.
Men du vill ändå beskatta det hårdare?
Därför att det är redan idag väldigt förmånligt. Och problemet är ju att om man ger alla upp till en viss summa, om det blir en helt skattefritt, då är det så att det går ju också till de som har många miljoner.
Okej. Okay. Så du skulle vara okej med det här om alla över 3 miljoner, de får inte 300 000?
Skulle man kunna hitta en kompromiss där man sänkte och sa att helt skattefritt upp till 300 000 och så är det taket.
Ja, och sen trycker vi på med skatter. Ja, okay.
För att det är ju det som är problemet som Konjunkturinstitutet säger, att de här liksom 3-4% som har en över hälften alltså, som står för över hälften av sparandet på ISK, att det blir skatteplanering. Och tyvärr tror jag inte att det är fler som har öppnat konton framför allt, utan det är hushåll som har delat upp sina konton så att man ska få de här fria beloppen.
Men vad tänker du om det, Johan? Ida säger att det är okej med småsparare som ska få det skattefritt. Problemet är att det går till andra. Om man då skulle trycka på de som har riktigt mycket pengar och säga, skulle det vara en lösning du skulle kunna köpa?
Nej, därför att det här är ju samma gamla visa från Vänsterpartiet som vanligt. Att företagande och sparande och strävsamhet ska beskattas hårdare och bidragen ska höjas. Det är ju grundskillnaden mellan oss två. Vi gillar att människor lyckas skrapa ihop ett sparkapital. Ju större, desto bättre. Vi tycker det är jättebra att de pengarna investeras. Ofta investeras ju det här i Sverige. Det betyder att det finns mer kapital för svenska företag att söka, så att Sverige kan växa och jobben blir fler. Och det är så ekonomin hänger ihop. Och det är klart, börjar man beskatta sånt man gillar, nämligen att människor sparar, ja, då blir det mindre sparande.
Mm. Nu förstår jag varför det går så dåligt med att fixa arbetslösheten. Därför att det är ju 0,4% av spararna då på ISK som har en tredjedel, står för en tredjedel av medlen som ligger där. Så det är ju mycket dålig konjunkturspolitik att de ska lägga det på hög och att det är det vi ska betala för det är ju det vi har gjort. Det kostar ju 7,5 miljarder att se till att de får den här reduktionen. Istället så skulle jag säga att den som har 200-300 000, den skulle ju tjäna direkt på våran politik med höjda barnbidrag, avskaffad karens och så vidare. För dem är det ju bara, handlar det ju bara om en tusenlapp kanske per år.
Mm. För det var min nästa fråga, hur det så här ser ut rent i statsbudgeten. Är det 7,5 miljard som ni beräknar att den här skattefriheten kostar? Så att säga?
Det kostar 7 miljarder att gå upp till 300 000. Det kostar ju ännu mer om man går upp till 500.
Hur mycket mer? Vet du det?
Nej, det är svårt att beräkna för att det är ju, om man ska vara seriös, det är liksom, man kan inte bara addera.
Men de där 7 plus miljarderna vill ni lägga på barnbidrag bland annat?
Det kan man göra. Och vi har ju andra förslag också. Men vi tror att det är ju en stor grupp idag som inte sparar alls. Som inte har någon kontantmarginal och som skulle kunna sätta igång ekonomin.
Varför är det bättre, Johan, att staten lägger pengar på ISK-sparande än på barnbidrag?
Ja, det vi gör är att vi sänker en skatt och det innebär ju att vi uppmuntrar sparande och vi uppmuntrar också strävsamhet. Vi uppmuntrar också långsiktigt sparande. De flesta som sparar på ISK sätter ju av lite pengar varje månad och ser hur de successivt växer över tid. Jag förstår inte varför Ida Gabrielsson och Vänsterpartiet vill göra människor ofriare. Liberalerna, vi tar ansvar för människors frihet genom att säkerställa att man ska kunna tjäna pengar och man ska kunna spara pengar. Det ska vi uppmuntra.
Men Idas konkreta förslag är ju att ta de här pengarna och använda dem till barnbidrag istället. Varför vill inte du använda dem till barnbidrag?
Ja, det funkar ju inte riktigt så, men det viktiga är ju att vi har människor där vi uppmuntrar sparande och strävsamhet. Sen är det klart att sen kan vi diskutera, vi har gjort reformer också där vi har höjt till exempel bostadstillägget för barnfamiljer. Det finns massa saker vi kan göra samtidigt som vi gör detta, tack vare att vi har en växande ekonomi. Men tyvärr är det ju så att med Vänsterpartiets politik där företagande, sparande och strävsamhet inte uppmuntras, då blir Sverige ett fattigare land och då har man också mindre pengar att lägga på höjda barnbidrag eller höjda bostadstillägg för barnfamiljer som vi har gjort.
Replik, Gabriel.
Nej, men det är ju helt utdömt den här politiken och det är Liberalerna och kanske någon centerpartist som tror på att om man liksom låter några få samla väldigt mycket medel. Vi har en stark förmögenhetskoncentration i Sverige. Då blir det fler jobb. Nu är vi i en djup lågkonjunktur. All ekonomisk politik, oavsett om man är vänster eller höger, säger att man ska stimulera de som inte har fullt på sitt konto. Jag har pengar på ett ISK-konto upp till kanske 50 000 eller någonting, precis som hälften av befolkningen. Men att 70% av eran satsning, för det är ju en satsning, går till de som har absolut mest på, och mer än så på ISK. Det tycker jag är felsatsade pengar när en del inte har kontantmarginal.
Johan, det konjunkturpolitiska argumentet som Ida kom med här, att det är bättre att pengar går till folk som spenderar dem direkt och de kommer i ekonomin till del. Biter det på dig?
Nej, det gör det inte, eftersom det här är ju en strukturreform som infördes för snart 20 år sedan, mitt ISK-konto, som har inneburit att det är fler personer som ser om sitt eget sparande, vilket skapar friheter för individen och buffertar i vardagen. Jag ser inte att det här skulle vara konjunkturpolitik, utan det här är ju en fråga om att vi vill uppmuntra långsiktigt sparande.
Men det är ju fortfarande så att staten har ett visst antal medel att fördela. Det här är liksom en del som ni har valt att satsa på, 7 miljarder för att komma upp i de här 300.
Ja, staten kan ju fördela egentligen allt. De kan ju ta allas pengar i princip.
Nej, men jag menar bara att utav reformutrymmet valde man att göra det. Och man hade ju kunnat självklart lagt det på andra. Det man ser att sparekonomer lyfter nu, att det finns stora grupper som inte ens har kontantmarginal, att man inte kan spara. Jag tycker att vi ska värna grundtanken med ISK. Att det är för småspararna. Idag är ISK för polospelarna. Det är det ni har subventionerat. Det är inte den vanliga ISK-innehavaren.
Hörrni, sparande generellt. Medianlönen i Sverige var 2024 37 000 spänn. Den är väl betydligt högre nu, men vi tar det ändå. Då får man efter skatt ut ungefär 30 000. Sparar man 10% av sin disponibla inkomst, vilket inte alla kan göra, men många kan, då har man efter 30 år 3,5 miljoner kronor på sitt ISK-konto om inte skatterna höjs. Hur bra vore det om medianinkomsttagaren hade 3,5 miljoner på sitt konto? Eller vore det inte bra? Vad säger du, Johan?
Nej, det vore ju fantastiskt vilken frihet många människor skulle känna om de hade ett större sparkapital. Nu var det 3,5 miljoner, ett enormt stort sparkapital.
Ja, men det är ändå nåbart. Jag räknar på börsens utveckling, 7% fortsätter då.
Ja, och det visar ju om du sätter av då, vad du sa, 10% av din lön.
Disponibel inkomst.
Ja, disponibel inkomst i princip under din arbetstid, så har du då, vad sa du, 3,5 miljoner på kontot.
När ja,
du
ungefär.
Och det kan du använda till att hjälpa dina barn eller hjälpa dina barnbarn eller flytta eller leva ett bättre liv.
Toppen, säger Johan. Vad säger du, Ida?
Just nu så skulle det ju vara bättre om man hade pengar i plånboken så att man kunde betala räkningarna, men också köpa den där vår- och jackan, för att det behövs en ökad köpkraft om vi ska komma ur lågkonjunkturen. Men jag tycker att det är viktigt. Under den här krisen nu har vi sett att en tredjedel av arbetarna saknar alltså kontantmarginal. Det handlar om att ha 13 000 för oförutsedda utgifter sparade någonstans. Så det är självklart att vi vill att fler ska kunna spara. Men då måste man fylla på plånboken från början så det finns några pengar att sätta in. Mm. Den här medianinkomsten och det du säger där, det låter ju jättebra, men jag skulle säga att det är helt orealistiskt att den som har den här inkomsten kan avsätta 10% till sparande, därför att det är för dyrt att vara svensk idag. Mm. Man har inte råd att avsätta dem medel.
Så du tänker att idag är läget så att har man medianlön i Sverige, då kan man inte spara? Är det din bistra slutsats?
Inte så mycket i alla fall. Och Nej. Det är också så att det är inte tanken med den svenska modellen att man ska behöva ha 3,5 miljoner på kontot. Utan vi har faktiskt transfereringssystem. Vi har under hela vårt arbetsliv jobbat oss till pension. Tänk om mina föräldrar är slarvers. Jag måste ju kunna ha någonstans att bo ändå, eller hur? Ja. Så det tycker ju vi är viktigt. Att samhället ändå i grunden kan erbjuda möjligheter för människor.
Vad du säger nu, det är inte den svenska modellen. Det är ju lite att du säger att det är inte meningen att folk ska samla pengar på hög och vara rika. Det låter ju lite så i mina liberala...
Nej, men det tycker jag egentligen inte. Det är ju upp till var och en, absolut. Men du ska inte, som Johan sa här, liksom att du har fler fantastiska möjligheter att hjälpa dina barn och sådär. Utan det får ju vara något utöver då man har så mycket pengar.
Jag kan säga då, om man sparar 1000 spänn i månaden med samma avkastning då, och då sätter man alltså av 3,3% av sin disponibla inkomst, då har man ungefär 1,2 miljoner efter 30 år. Och nu sa du att arbetsliv är ju kanske lite längre än 30 år, så det kanske blir en liten summa till. Ja, vad säger du, Johan och Idas resonemang? Det är inte den svenska modellen att vi ska spara ihop pengar så här?
Jag tycker det blir väldigt tydligt här att Vänsterpartiet vill inte att människor ska ha ett sparkapital.
Fast jag har Ida sagt att hon vill.
Okej, men upp till i den gräns som Vänsterpartiet godkänner. Så mycket får människor spara och så mycket människor, borde människor spara. Jag tycker att det är jättefint att människor tar ansvar för sig själva, tar ansvar för sin familj, tar ansvar för sina barn och säkerställer att man har en buffert genom att spara. Det är fantastiskt. Nu är det ju inte många som har 1 eller 3 miljoner på sitt sparkonto, utan ofta handlar det om att man har kanske några 100 000, och jag vill ju att fler ska spara mer. Det är bra för den enskilde och det är bra för Sverige.
Vi ska gå vidare och prata lite annan kapitalbeskattning också. Jag tycker det här är jätteintressant faktiskt. Ida, i er vårbudgetmotion så pekar ni på att, ni skriver så här: Sverige är ett av få OECD-länder som varken har förmögenhetsskatt, en arvs- och gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till bostadens fulla värde. Och det är ju sant, vi har ju avskaffat alla de där skatterna. Det var ju Socialdemokraterna som gjorde det i många fall exempelvis. Borde vi ha sådana skatter och hur skulle de i så fall se ut?
Det handlar ju mer om att beskriva en situation där många tänker att Sverige är ett annat typ av land än vad vi är. Att vi faktiskt ligger under EU-genomsnittet
i
egendomsbeskattning. Ja. Och i den diskussionen så har ju vi lyft det här med en skatt på väldigt högt kapital. Och det är ju miljardärsskatten.
Jag trodde det var miljöpartistisk grej, men ni körde
nej,
också.
Nej.
Båda de är kopierna.
Ja. Nej, det är inte. Det har jag inte hört att de kört. Men det kan det är jättebra om fler kör det. Utan det är ju, och då får man ju titta på hur man ska utforma det, absolut. Men det kan inte hela tiden vara så att man med argument för några andra, att man ska göra det för löntagarnas skull, man ska göra det för småspararnas skull, konstant skapar den här situationen. Vi har nu med stark förmögenhetskoncentration, vi ligger liksom starkare än USA och Indien och en kraftigt hög arbetslöshet. Vi har samma arbetslöshet rent strukturellt som vi hade när alliansen började sänka incitamentet till arbete. Den strukturella vanliga arbetslösheten som inte påverkas av konjunkturen. Vi måste också kunna fundera, hur fördelar vi de här medlen så att vi får igång ekonomin?
Tänk lite högt. Jag förstår att du inte har färdiga förslag, men säg en person som bor i ett hus i Stockholm, en bostadsrätt som är värd 5 miljoner. Hur mycket förmögenhetsskatt och fastighetsskatt ska ligga på det?
Ingen, tycker vi.
Ingen på det? Okay.
Ingen alls, utan vi har bara lyft, och det har vi inte haft i någon budget, men vi har lyft att man kan utreda, vi är ju det är miljardärskatt, så jag betvivlar att den är miljardär, den som bor där med 5 miljoner bara.
Kanske blir bott billigt och
kanske
svara.
En sån liten figur, men annars har vi faktiskt sagt att det är lite taskigt med den fastighetsskatt som vi har idag, den här kommunala avgiften. Och det man kan titta på är rena lyxvillor. Vi skulle kunna få in ungefär lika mycket medel genom att bara ta ifrån några procent av befolkningen och inte bostadsrätter. Och det är ekonomernas favoritskatt för att fastigheter...
Ja, jag är själv ekonom. Jag älskar fastighetsskatt.
Men jag
så fort jag flyttar till hyresrätt så kommer jag älska den ännu mer. Men just
jag tycker
nu har jag...
att man kan börja där åtminstone.
Det klassiska argumentet mot kapitalskatter och framförallt den här miljardärskatten, det är ju att börjar du beskatta kapital så försvinner det ut ur landet, och det är inte bra, för vi behöver kapital i ett land faktiskt. Det tycker ju även ni vänsterpartister nu för tiden. Vad svarar du på det argumentet?
Ja, men det måste man ju titta över och se. Det är därför som man kanske måste formulera eller liksom utforma den här typen av skatter smart och göra det tillsammans med ekonomer och andra så att det får korrekt effekt.
Så att folk inte kan sticka med pengarna?
Jag har inte liksom någon önskan om att så att säga bara skatt är besjälad av det för sakens skull, utan det måste ju få den effekten som vi vill. Och då är ju att vi kan använda medlen till sysselsättning, men också det som var grunden i den svenska modellen, och det är ju transfereringar, omfördelning.
Ja, vi kan inte skrämma väljarna med att 5 miljoners villor ska beskattas här, men vad tänker du om kapitalskatternas framtid i Sverige?
Nej, men jag tycker när man lyssnar på Ida Gabrielsson och Vänsterpartiet så blir det tydligt att det här bygger på någon typ av socialistiskt önsketänkande om att vi kan ta människors pengar utan att det påverkar deras beteende. Det är de förslag, oavsett var man lägger nivåerna någonstans, och det vet vi ju hur det brukar börja. Vi säger att vi ska bara beskatta de allra rikaste. Och sen blev det, ska vi kanske beskatta de allra rikaste, och sen ska vi beskatta de rikaste, och till slut är man nere på en fastighetsskatt eller en förmögenhetsskatt eller en arvs- och gåvoskatt som drabbar vanligt folk och som drabbar den svenska samhällsekonomin väldigt hårt. Det enda som Vänsterpartiets förslag skulle leda till, det är fler skattejurister och färre framgångsrika entreprenörer i Sverige, och det är inte en bra utveckling. Vi har ju prövat det här förut.
Miljardärskatt.
Varför? Varför är vi mot miljardärer? Jag vill att det ska vara fler personer som har miljarder kronor i Sverige som de investerar i Sverige.
Mm. Ida, du var ju ganska oklar och löslig där. Hur mycket pengar vill du dra in i nya kapitalskatter mellan tummen och pekfingret?
Nej, men det har ju... Vi har ju en budget som ligger för år. Då, ja. Och då är det ju framförallt att återta en del av det som man har gjort under den här mandatperioden när det gäller 3-12-regler och annat. För vi ser ju idag att inkomstskillnaderna ökar när det gäller just inkomster från kapital. Mm. Och Sverige, det är ett problem att Sverige har en stark förmögenhetskoncentration. Därför att kapitalet investeras inte. Vi måste faktiskt agera på ett annat sätt som stat. Och då handlar det om att kliva fram som stat, tror jag. Och investera i en järnväg, det som Svenskt Näringsliv har lyft. Se till att vi har möjlighet att elektrifiera. Då kommer också företag och näringsliv kunna investera. Jag tror inte att det är genom att, och det tror ju inte Konjunkturinstitut eller Finanspolitiska rådet eller någon ekonom, att det är genom att avskaffa den här typen av kapitalskatter. Mm.
Jag tycker ändå det är en liten glugg mellan retoriken, att det finns så mycket pengar där ute och det finns miljardärer och det finns massor med pengar. Och sen när jag ber dig konkretisera, men hur ska pengarna in? Då är det så här, men det får vi se och det ska vi utreda och det blir inte så mycket och inga 5 miljoners villor ska bli in. Alltså,
jag tror att man ska tänka...
Du skulle ha starkare saker för att vara mer konkret, tror
jag. Nej, men jag tycker så här, alltså att om man ska se över en miljardärskatt, alltså jag tycker inte att... miljardärer i sig, det är inget fel med det, men man måste kunna bidra mer och det är min ambition att det ska bli så. Sen får man se över vad det får för konsekvenser. Vi tror ju också att det är bättre för ett samhälle om man har mer jämlikt fördelade medel, men mina konkreta förslag, det är ju just de här delarna som vi har i vår budget i år, därför att man kan inte hålla på att lägga fram saker som man inte har sett över.
Okej. Johan, precis som Ida säger så har ju Sverige, vi har ju ganska låg inkomstspridning i Sverige. Det är vi ibland stolta över, att inkomstginokonferensen är låg. Däremot har vi ju en betydligt högre förmögenhetsspridning. Där ligger vi internationellt sett högt. Är det ett problem?
Nej, det skulle jag inte säga att det är. Delvis så bygger väl de där siffrorna på att människor säljer sina bostäder och man är så att säga högkapitalinkomsttagare en gång i sitt liv, eller möjligtvis två. Men jag tycker att det här... Jag tror att Ida Marisberg, ni har fel. För när du säger så här att de här pengarna inte investeras i Sverige, men vad tror du att händer med pengarna då? Människor som är förmögna i Sverige, har byggt sitt kapital, är entreprenörer, företagare och som har tjänat ihop mycket pengar. Jag känner ingen av dem, som jag har träffat i alla fall, som inte också fortsätter att investera i Sverige. Och de här pengarna jobbar ju för oss, för vårt gemensamma välstånd, för alla de skatteintäkter som skapas när vi bygger företag och verksamheter i Sverige.
Jag ska säga, inom parentes, det är ganska mycket min erfarenhet också. Att folk som har dragit igång ett företag och lyckats bra, de fortsätter för att de gillar det helt enkelt. Men vad tänker du om det Johan säger?
Jo, men det kan ju också vara ett argument för det jag säger. Att den här Stordalen, heter han så, han som har...
Hotellen?
Ja, eller är det han som åker skidor? Nej, Nordtug heter han. De har ju sin verksamhet här. Så att det är klart att de inte heller sticker härifrån om man får bidra mer. Det finns ju också ett upprop från miljardärer som säger att man vill bidra mer. Det som jag tycker, om man tittar på hur tillväxten har utvecklats och om man också pratar med parterna, så handlar det om vad kan en stat göra för att kapitalet ska arbeta mer just i Sverige och inte placeras i fonder som kanske arbetar någon annanstans. Ja, då är det ju just att staten går fram och ser till att grundläggande infrastruktur fungerar. Och det är ju precis det som Svenskt Näringsliv har lyft. Att man behöver en järnväg som fungerar mycket bättre än vad det gör idag. Elektrifiering, då skulle industrier och andra kunna liksom växa på ett helt annat sätt. Det tror jag vi måste använda statens medel till. Inte att så att säga... göra en förändring som bara funnits den här mandatperioden. Liksom att det står och väger med hur näringslivet ska kunna funka framåt.
För då är vi lite nära en ideologisk skiljelinje, tänker jag. För liberaler som jag och Jonas, vi tror ju att resursfördelningen i ett samhälle sköts ganska bra av marknaden, medan en stat som sitter liksom ovanpå en centralkommitté där eller politbyrå har ganska små möjligheter att veta exakt vad pengar gör mest nytta. Men du tror ändå att en central planering har viss betydelse. betyder så här. Så det.
Nej, alltså jag tror att en stat ska göra en transfereringssystem. Idag transfererar vi statens medel uppåt, till skillnad mot för historiskt. Det är ett problem när vi vill göra någonting åt människors situation, men också när man vill ta sig ur en lågkonjunktur. Men det som jag menar är, och det menar ju Svenskt Näringsliv och andra som jag antar att det är liberaler ändå också, att vissa mer liksom grundläggande strukturer i ett land, det kan ju ändå staten kliva in. Och sen så kommer det ju antagligen vara så att företag och andra i samverkan men också själv kan växa i samband med att staten tar ansvar för en elektrifiering. Vi kan se den svenska elmarknaden till exempel, där det är jättedyrt för många företag att nyttja el. Då tror vi att det är bättre att den kopplas bort från EU så att det blir billigt för svensk industri. Jag bara menar ett exempel på vad vi tycker att staten kanske bör planera.
Men jag tycker Ida har en poäng här. Man får ändå, att staten har ju backat tillbaka inom ett par områden eller flera områden där staten borde ha tagit ett större ansvar. Infrastrukturen är ett sådant exempel. Vi har en eftersatt infrastruktur i Sverige. Nu lägger vi den största infrastrukturpropositionen någonsin. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft, vilket har drabbat elsystemen. Det borde vi inte ha gjort. Nu måste vi bygga ny kärnkraft. Så på det sättet håller jag med om att staten behöver kliva fram. Men det jag inte förstår, det är varför skulle någon vilja investera mer i Sverige, som vi verkar överens om att vi vill att människor ska investera i Sverige. Varför skulle någon vilja investera mer i Sverige om man gör skatt den på avkastningen på den investeringen högre, då tror jag att det är färre som vill investera i Sverige.
Ja, så här tror jag. Att om du ska ha medel till allt det där du säger så kommer du ju behöva ha intäkter i staten. Det är väldigt enkelt att vara liberal ibland. Då säger man att det kommer mer tillväxt, men den kommer ju inte. Utan vi har ju haft negativ tillväxt till och med nu. Och vi har samma strukturella arbetslöshet nu som vi hade när vi började med att sänka A-kaster och annat. Till och med Finanspolitiska rådet, massa högerekonomer, Lars Calmfors har väl inte Vänsterpartiets partibok, menar att det är kapitalbeskattning eller att det inte är effektivt att så att säga sänka människors ersättningar. Och då måste vi kunna finansiera det. Vänsterpartiet sänker också skatter i våran budget i år för alla som tjänar under 50 000. Men om du vill ha kvar samma åtagande året efter i budgeten, då måste du fylla på med andra. Och då kan vi säga att till exempel att kapitalbeskattningen ska vara mer lika och rättvis. Så att det gäller lika för alla. Och det betyder ju till exempel att man inte ska ha 40 miljoner på ISK, utan det får räcka med två där. Och sen får man betala vanlig kapitalvinstskatt.
Okej, trevlig debatt tycker jag. Väldigt trevlig ton. En sak till tänkte jag ta upp, och det är det här med bankskatt som har dykt upp. För det är kanske många som tycker det här med att bankerna tjänar ju massor med pengar och vi betalar ju väldigt höga räntor. Samma personer då som fruktar fastighetsskatt fruktar ju räntehöjningar också förstås. Ida, hur tänker du att en bankskatt skulle kunna se ut?
Nej, men där är ju på, som sagt, övervinsterna som man ska...
Liksom, som definieras, får du berätta.
Ja, men då får man titta historiskt, vad var liksom, hur såg det ut under en period där man inte tog ut de här övervinsterna som vi har sett. För det är ju faktiskt det som har varit inflationen. Det har ju varit höjda priser från delar av näringslivet och banker och matjättar och också elbolag. Där har ju Riksbanken också klagat på att den här typen av utbudsdriven inflation där man höjer priser och räntor, där har de svårt att använda räntevapnet mot. Och därför så tycker ju vi att det är ett sätt att få ner inflationen och få ner boräntorna att införa en avgift eller skatt på övervinster.
Ja, vad det konkret handlar om, som jag har förstått, 50% på den del av vinsten, bankernas vinster då, som ligger över den genomsnittliga nivån 2018-2022, då bankerna tydligen då gjorde normala, bra vinster. Vad tänker Liberalerna och du om det?
Nej, men jag håller med om att konkurrensen inom bankmarknaden eller bankbranschen, den är för låg. Och där försöker vi göra ett antal saker för att göra det enklare att byta bank. Till exempel att sänka trösklarna vad gäller inlåsningseffekter för bundna bolån och sådana saker. Det är bra. En bankskatt skulle ju innebära en bolåneskatt. Så att, det innebär ju att de personer som har bolån idag skulle få betala en högre ränta helt enkelt. Och det är ju inte bra, för då kan de ju spara mindre eller konsumera mindre. Och då blir vi hela samhället fattigare.
Bankerna lägger direkt den här skatten på oss med lånetorskar.
Det är, systemet ska vara utformat just för att det inte ska bli så. Det är det som är poängen med det. Det är ju att se till att sänka låneräntorna. Att kombinera det här med att ge SBAB, den svenska statliga banken, ett lägre inkastningskrav så som man har haft historiskt också. Så att man kan gå in och pressa ner räntorna. Samtidigt som man tar bort incitamentet att höja räntan. Då får man ju en möjlighet att pressa bankerna. Och så blir det lägre bolåneräntor.
Men Ida, ni har ju velat ha bankskatt väldigt länge. Jag hittar ju då från varenda valrörelse driver ni bankskatt. Så att säga, nu låter det på er som att 2018-2022, då var det lämpligt. Men ni föreslog ju det här mycket långt tillbaka. Redan 2012 så ville ni dra in 12 miljarder i olika bankskatter. Då var det lite annan variant. Så att bankerna tjänar alltid lite för mycket, verkar det som.
Ja, inte så länge jag har varit ekonomisk talsperson. För det kan jag förstå att det är en svår utformning. Det här är ju en period av övervinster.
Okej, okay, men 2012 skulle de också vara med?
Ja, men då var ju inte jag med. Så det, den utformningen har jag faktiskt inte ens sett.
På lönesumman tror jag man skulle sätta bankernas lönesumma av någon anledning.
Okej, det är möjligt att det var någonting efter...
Jag kan inte svara på det, men jag vet
i alla fall. Jag kan tänka mig att det var något efter finanskrisen kanske,
min poäng är att,
banker.
Ni säger pratar om att just nu tjänar banken så mycket pengar. Ni har varit ute efter bankerna tidigare.
Ja,
alltså, och går man ännu längre tillbaka i historien vill du inte veta vad ni vill göra med bankerna.
Jag vill bara att vi måste fundera, och det här är många överens om, att vi behöver göra strukturreformer på delar av marknaden, för att annars drivs inflationen upp i den här typen av utbudskriser. Vi har ju märket alltså för att hålla som ska skydda oss från pris- och lönespiraler. Ja. Om löntagarna håller sin del av dealen med märket och andra delar av näringslivet eller samhällslivet inte håller sin del av dealen, då är det risk för ekonomisk stabilitet och många ruinerade löntagare. Och det vill inte jag ha. Och därför måste man göra såna här saker.
Johan, du sa ju själv att du tyckte det var problem med den svenska banksektorn. Vad vill du göra konkret för att inte alla våra surt förvärvade slantar ska gå till räntor som hamnar hos bankernas övervinster eller inte? De tjänar ju bra med pengar.
Ja, men en sak är att fler behöver byta bank oftare. Och det är ett problem när man ska byta bank. Det är ju att man sitter på bundna bolån till exempel. Och då tar bankerna ut en avgift för om man vill bryta en sån tidsperiod. Och därför så har vi så att säga, sänkt de här inlåsningsavgifterna som vi kallar dem. Och det tycker jag att vi ska göra mer för att underlätta för människor att dels se skillnader mellan banker men också byta bank oftare.
SBAB-metoden då, som Ida föreslog?
Ja, men problemet är ju att med den bankskatt de vill lägga på så kommer ju boräntorna gå upp och inte gå ner. Och det är väl det som var syftet kanske med att man skulle så att säga, förändra avkastningskravet på SBAB, att man skulle så att säga, pressa ner till exempel bolåneräntor, och då har man ju andra förslag som innebär att bolåneräntorna går upp och då blir det liksom...
Men ni kan ju prova det om ni vill.
Liksom. Nej, men jag tänker att lite grann om det här resonemanget, det bygger ju återigen lite grann på socialistiskt önsketänkande om att vi kan mikromanagera en ekonomi och vi kan få allt det som vi gillar med ekonomin, avkastning, kapitalförsörjning till företagen, jobb, välstånd, att vi kan få det och samtidigt vara inne och pilla i detaljer i hur företag agerar eller hur enskilda människor ska spara eller för den delen beskatta företagande, ansträngning och strävsamhet högre. Så funkar inte, utan gör man det då får man problem. All historik visar detta.
Men nu ska vi börja sy ihop det här. Trevlig debatt som sagt. Ni ska få börja med att varna lite för varandra. Om vi ska sammanfatta. Johan, om Idas politik blir verklighet... Allt var ju inte konkret, men vissa saker vet vi angående ISK och bankskatt är skarpt och även liksom åt kapitalbeskattningshållet. Hur påverkar det Sverige de närmaste 4 åren ifall det blir Idas sida som vinner i höst?
Ja, men om vi beskattar företagande, ansträngning, sparande högre, då kommer företagandet, ansträngningen och sparandet att minska och då blir Sverige ett fattigare land och då blir Sverige också ett tråkigare land för människor kommer få mindre pengar i plånboken och färre möjligheter att gå ut och ta en öl i solen en torsdag eftermiddag.
Vad säger du om Johan och högersidan får fortsätta 4 år till? Vad händer med Sverige då?
Ja, men då kommer vi ha fortsatt hög arbetslöshet. Stora skillnader där många inte ens kan sätta in några pengar på sparkontot. Och där man inte vet om man kan klara sig. Men det som är ju att socialistiska tankar när, är ju inte liksom att ta tillbaka saker som det var innan ni kom till makten. Eller du var ju med i båda. Så 4% som där då, som har de här 2 miljonerna, det är ju det vi vill börja med. Så jag tycker att onödigt att överdriva kring den typen av frågor. Och kanske bättre att prova själv då med till exempel SBAB, så har vi kunnat gjort något åt det här som är. Men det blir mest bajkastning när man säger socialistiska tankar om att ha samma skatt som det var innan 2025.
Jag var en sak jag glömde fråga dig tidigare. Det gäller det här med arvs- och gåvoskatt och förmögenhetsskatt. Det togs ju bort av Socialdemokraterna. Det var ju Göran Perssons regeringstid redan.
Nej, förmögenhetsskatten tog bort av Alliansen och arv- och gåvoskatten av Socialdemokraterna.
Mm. Var det så? Yes. Jag tror det var fastighetsskatten som var allians, men även förmögenhetsskatten togs bort.
Yes.
Okay. Men det gjordes många undantag i alla fall med den. Mm. För det, det var väl exempelvis hennes och Maurits familj behövde inte betala någon fastighets- eller förmögenhetsskatt. Men fanns det inte goda skäl att ta bort arvs- och gåvoskatten en gång? Det var ju ändå vänstersidan som gjorde det. Och nu är det ändå in och laborerar på den igen. Varför skulle det gå annorlunda den här gången?
Arvs- och gåvoskatten har vi inte diskuterat alls. Det var ju till och med Vänsterpartiet tyvärr med och tryckte på då, eller vad man ska säga. Så att det var, gjorde ju vi upp med Socialdemokraterna om. Jag tror att man då fick välja mellan den och förmögenhetsskatten. Mm. Förmögenhetsskatten är ju ganska, ser vi också som den har utformad. Inte, ger inte så mycket intäkter till staten och är inte riktigt liksom jättebra sätt att få in då, det här. Så att jag är ju inte kär i någon särskild skatt, utan jag behöver pengar till omfördelning och till att få igång tillväxten och jobben. Och där behöver de som har mest bidra mer. Så att vi kommer ju att titta på vilka utformningar och förslag som kan behövas. Men i den budget vi har i år lägger vi ju inte, som regeringen, de sänker ju liksom skattekvoten. Vi sänker också skatterna, men då höjer vi andra.
Ja, men om jag
får... Det är det som är min grej.
Liksom. Men arvs- och gåvoskatt, det låter som du utesluter det i framtiden. Eller?
Den har vi tittat absolut minst på, ska jag säga.
Okay.
Och det, den har vi ju också sagt själv medverkat till att avskaffa.
Okej, okay. Ja, då känner jag mig lite lugnad.
Alltså, har du så mycket på konta? Ja, själv har man inga att ärva.
Hörrni, sista frågan. Ni är lite oense. Eller är väldigt oense, vilket är bra. Sammanfatta för lyssnarna dagens diskussion, vad de ska ta med sig från den, så att vi, så att säga, på kanske någon kort. Vill du börja?
Nej, men vi ska se till att vanliga människor som har några hundratusen sparade ska kunna ha det. Och att den som inte har råd att spara idag, den ska också kunna göra det. Fler ska ha jobb, vi måste se till att ekonomin kommer igång. Och det gör man bäst genom investeringar och omfördelning.
Johan, sammanfatta diskussionen, vad du tycker lyssnarna ska ta med sig från den.
Att Liberalerna vill att människor ska äga sina egna pengar för att skapa sin egen trygghet och framtid. Och att Liberalerna tar ansvar för människors möjligheter att bygga sin egen frihet.
Toppen. Tack för det, Johan Britz, arbetsmarknadsminister.
Tack.
Tack så mycket, Ida Gabrielsson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.
Tackar.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter som alltid Jesper Sandström, ansvarig utgivare är som alltid Lisa Irenius. Jag heter som alltid Andreas Eriksson och hoppas som alltid att vi hörs snart igen.